kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 14. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då sänds det här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså del 14.
Välkomna till Andreaskapellet och till vårt studium eller vår bibelförklaring av första Thessalonikerbrevet. Vi är på fjärde kapitlet mitt i den. Jag har suttit och förberett här en bit framåt in i femte kapitlet under den här dagen. Och det är verkligen så att man kastas mellan två stycken verkligheter, och två verkligheter i den meningen att å ena sidan så handlar det då om väldiga perspektiv om den yttersta tiden och Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar, och sen å andra sidan så handlar det om det mest vardagliga vi kan tänka oss i detta att vara människa och de förmaningar som finns. Och de här två försöker Paulus balansera med varandra, och det ena är inte viktigare än det andra, därför att vårt förhållande till den yttersta tiden avgörs av vår relation till han som kommer den yttersta dagen. Och den relationen, den är inte någonting som infinner sig när han kommer. Och det är inte någonting som har upprättats en gång för länge sedan när vi döptes eller blev konfirmerade eller när vi omvände oss, utan det är ju någonting som vi lever i. Vi lever i en relation till Herren varje dag och varje stund. Och det är det som gör att det blir så spännande. Men jag märker på mig själv att det är lätt att i ena stunden bli väldigt upptagen med det ena och i den andra och tappa bort det förra. Och sedan så i nästa stund så kan det vara åt andra hållet. Så vägen är verkligen smal. Men nu har vi kommit till fjärde kapitlet, vers 9. Och vi ska läsa här från 9 till och med vers 12. Och då är det ju så att den första huvuddelen slutade ju med kapitel 3, vers 13, alltså den sista versen där. Och där handlar om, ni ser sista meningen i tredje kapitlet, där handlar om hur Jesus kommer med alla sina heliga. Och den tonen eller det påståendet tas upp igen i det fjärde kapitlet, vers 13. Dit har vi inte kommit än då, va? Och från vers 13 i det fjärde kapitlet fortsätter det till och med, ja, åtminstone till och med vers 11 i femte kapitlet. Så emellan de här stora perspektiven om den yttersta tiden så är det då infogat ett avsnitt om att leva ett liv i helgelse, som rubriken lyder då i folkbibeln. Och vi gjorde förra tisdagen verserna 1 till och med 8. Och nu så fortsätter vi då på vers 9. Får vi se hur långt vi kommer, men vi lär ju göra färdigt vers 9 till och med 12 rätt så snart. Och sen kommer vi in då på det här med Herrens ankomst igen. Och då kan vi vidga vår förståelse i förhållande till vad vi har lärt oss hittills. Men vi läser nu då först vers 9 till och med 12. Där skriver aposteln: vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den. Och att sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni ser där i första kapitlet, vers 3. Där så skriver han om deras kärlek till varandra. Och om deras uthållighet. Fjärde är det nog förresten. Vi vet att ni bröder är Guds älskade, utvalda av Gud. Och i tredje kapitlet i vers 6. Där har han fått rapporter ifrån Timoteus om deras tro och kärlek till varandra. Och han berättar också om, eller talar om, hur han längtar efter att få se dem igen. Och i samma kapitel, tredje, den tolfte versen: Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Och så kommer det nu då i 4:9. Vi behöver inte skriva till er om det här. Alltså vi har skrivit om det flera gånger tidigare. Vi har ju detta som ett genomgående tema varenda gång vi träffas. Det är detta liv vi lever. Det här är A och O, och vi talar ofta om det. Och vi försöker praktisera det här med broderskärleken. Ni kommer ihåg det när vi gick igenom i apostlagärningarna. Så kom vi till 4:, ja förresten finns väl redan i slutet på 2:, vers 42 och följande. Men sen också 4:, de här kännetecknen. De första kristna höll fast vid apostlarnas undervisning och så vidare. Där finns ju broderskärleken. Eller, där står ett annat ord, det står gemenskapen, koinonia. Delaktigheten av Gud och delaktigheten av varandra. Att vi lever i gemenskap med varandra. Så det där var ett grundläggande kännetecken. Det var något basalt, något väldigt viktigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt i vår tid. Jag undrar om inte det är just på det här området till och med som vi behöver få uppleva eller få återupptäcka och uppleva ett uppvaknande. Därför vi talar ofta om apostlarnas undervisning, och vi talar ofta om nattvarden och om bönerna och så vidare. Men inte självklart lika ofta om broderskärleken. Och jag skulle nästan kunna påstå att bland de första kristna så var det tvärtom. Alltså den meningen att broderskärleken låg verkligen som nummer ett. Och det är inte så underligt. Därför om du tänker efter, vad är det kristna tron eller det kristna livet egentligen handlar om? Jo, det handlar om att så älskade Gud världen att han sände sin son, att han gav sin enda son. Sin älskade son. Och så gav han i kärlek sin son till oss. Och den här sonen levde vårat liv, dog våran död, uppstod från de döda för att vi skulle ha ett hopp. Vi infogades i hans lärjungaskara. Vi infogades i den gudomliga kärleken. Vi togs upp i Guds kärlek. Vi är hans älskade barn, hans utvalda barn. Och det är vi tillsammans med alla de andra som är upptagna i Kristi kärlek. Och det är den kärleken som då ska komma till uttryck, och det är den kärleken som ska förmedlas vidare till andra människor. Först och främst till våra egna, men sen också till alla andra. Ja, så är det inte så att det är någon rangordning, det har ni väl förstått, utan det är bara det att jag säger först och främst, därför att den kärlek som du och jag har till människor i allmänhet, den är ju inte, ja, den är gränslös i kvaliteten, men i kvantitet så räcker vi inte till för så många människor. Så därför så måste vi koncentrera oss på våra närmaste. För vi kan aldrig gå förbi våra närmaste. Vi kan inte fuska, så att säga. Utan det är där det visar sig. Och sedan så kommer andra människor in i bilden. Och då ska vi älska dem så långt det bara räcker till också. Därför att ingen människa kan stå utanför Guds kärlek. Några av det som Paulus säger, det här behöver vi inte skriva till er om. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra, skriver han. Och det här är ett ytterst sällsynt ord. Det är så sällsynt så att flera exegeter eller bibeltolkare, de tror att Paulus har hittat på det här ordet. Lära av Gud. Det heter på grekiska theodidaktos. Alltså det är ett ord, theodidaktos. Theo, Gud, didaktos, att lära. Alltså gudalärd, helt enkelt. Det är ett ord som inte är särskilt vanligt förekommande. Det är faktiskt så ovanligt så att man tror att det kanske är Paulus själv som har hittat på det här. Men själva tanken är ju inte ny. För om du tittar i Jeremia, och Paulus, han var ju grundad i skrifterna, Jeremia 31:31. Ett ställe som man återkommer till gång efter gång efter gång. Och det är inte så underligt, därför att det är första gången i skriften som det talas om ett nytt förbund. Och det är ju det vi tror kommer genom Jesus Kristus. Och det förbundet, det beskrivs då från och med vers 31 och så vidare. Och då står det i vers 33 en beskrivning av det där nya förbundet. Detta är det förbund som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Så Gud ska skriva i våra hjärtan. Och det står i vers 34. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största. Det här är ju helt fantastiska ord. Och ändå så tror jag att det här är någonting som också är viktigt. Det här är ju hemligheten med livet i den heliga ande. Jag vet inte hur det ser ut i ditt personliga kristenliv och din personliga relation med Gud. Men om jag går till mig själv, nu är det kanske lite speciellt då med tanke på att man predikar och undervisar så mycket, men ni brottas väl också förmodligen med er själva, hur man i den brottningskampen talar med Gud, frågar Gud, ber till Gud, men också får svar ifrån Gud, får kunskaper och insikter som man inte vet nästan vad man har fått ifrån, och hur Gud kan ge vishet, det vill säga hur vi ska använda de här kunskaperna och insikterna. Det här tror jag är någonting som borde vara, eller det är grundläggande. Sen kan jag inte veta då hur du brukar det här i ditt vardagsliv. Men Jesus talar ju om att fåren känner herdens röst. Och fåren känner igen rösten. Och vi känner igen herdens röst. Och herden kan tala till oss och vill tala till oss. Han talar ju alltid. Frågan är hur mycket vi frågar honom och hur mycket vi lyssnar. Titta också i Jesaja 54. Alltså innan här. Jesaja 54 finns också ett känt ord som är på samma tema, om jag säger så. Jesaja 54:13. Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och deras frid skall vara stor. Och det är så vi ser oss själva. Vi har blivit Herrens lärjungar. Det vill säga Herren själv undervisar oss. Så tanken att vi skulle få lära direkt utav Gud är ju inte någon ny tanke, även om det är ett nytt ord i Nya testamentet. Och hur hade de då lärt sig det här? Jo, de hade lärt sig, jag tänker åtminstone på tre olika sätt. Det första var ju helt enkelt den undervisning som Jesus ger. De vandrade som lärjungar till Jesus. Jesus var deras rabbi. Jesus undervisade. Och en del av oss brukar ju säga att när vi ska sammanfatta Jesu undervisning, så brukar vi tala om det dubbla kärleksbudet. Och det är ju inte för inte som man säger just detta. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Och din nästa som dig själv. Det är sammanfattningen av lagen och profeterna, säger Jesus. Och det där är ju en undervisning som vi kan titta i Markus 12:31. Och kanske det jag citerade förresten, men där står, ja det var det jag citerade, så vi går till Johannes 13:34 istället. Johannes 13:34. Det känner ni också väl igen. Det står också på flera ställen. Jag tror det står på flera ställen i Johannes evangeliet. Jesus säger: ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är ju rätt fantastiskt bibelställ egentligen. Alltså att de som är lärjungar till Jesus, de lär sig inte bara massa kunskaper och massa fakta, utan de lär sig att älska varandra. De lär sig att leva i kärleken på ett sånt sätt så att människor runt omkring ser det och lägger märke till det. Alltså på ett sätt som avviker från normala människor, om man får uttrycka det så. Uppseendeväckande mycket kärlek. I situationer där man inte hade väntat sig det, där blir det synligt. Och det här har vi lärt av Jesus. Det är vad han har undervisat om. Han undervisar till exempel, känner ni igen det här, att om någon slår er på ena kinden så vänd också den andra till. Eller vad har ni för att ni älskar era vänner? Det gör väl hedningarna också. Men ni ska älska också era motståndare, era fiender. Och det här är ett genomgående tema hos Jesus. Så de fick lära sig det som vi kallar för kärlekens lag. Men det är en sak som, här står ju också att, ni ska, att han ger oss ett nytt bud. Och jag tror att det står i, står inte uttrycket kärlekens lag i Romarbrevet, jag vill minnas det. Men det har jag mediterat över, och då ser jag det så här, att egentligen så är det inte så bra uttryck, kärlekens lag, nämligen om man uppfattar kärleksbudet som en lag. Därför att det är ju inte en lag i första hand, utan det är ju ett liv. Kärleken är någonting levande. Det är ett liv som vi har tagit emot och som ger vidare. Det är ju inte en lag i den meningen att vi skulle kunna uppfylla den lagen och så har vi uppfyllt den, så har vi gjort den. Så fungerar det inte. Andra lagar och bestämmelser kan fungera på det sättet. Vi ska inte gå mot röd gubbe, vi ska inte köra för fort i trafiken eller vad det är för lag. De kan man ju uppfylla, sådana lagar. Det är ju lagar och bestämmelser, och de är ju till och med meningen att man ska uppfylla. Men kärleken går ju inte att uppfylla. Den är gränslös. Så därför är det inte lag i vanlig mening, utan det är ett liv. Och det är så vi måste förstå det. Att kärleken är ett liv som vi lever. Och det är väl det andra. När vi ändå är på Johannes 13 så kan vi titta i det första kapitlet, eller vill säga i första versen också. För det andra som jag tänker på, förutom att Jesus undervisade om det här, det är ju att han i sitt leverne, i sin livsstil också visade det här, så att han undervisade på det sättet. Ja, jag tror vi tar ifrån vers 4. Ni känner väl till det här. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. Och så vidare. Och så i vers 12. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, ty det är jag. Om nu jag har tvättat era fötter, då är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel. Och så var det ju vid många tillfällen att Jesus genom sitt liv gav dem exempel på hur man skulle leva. Så de hade fått undervisning av sin herre, både muntligt, alltså undervisning som vi tänker oss, men också i praktisk handling. Och de hade förstått att det handlade om ett liv som man skulle leva. Och sen är det ju också, vi kan gå till Romarbrevet. Bara titta på ett par versar där. Romarbrevet 5. De fick ju del utav kärleken genom den helige ande. Som det står där i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och det får mig att tänka på 1 Johannes 2 också. Jag ska läsa det med. 1 Johannes 2. Och då kan vi knyta ihop det hela med de verserna. 2:27. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Smörjelse här, det är alltså sinnebilden för den helige ande. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Och så vidare. Så det här var det om Guds kärlek och hur vi kan lära oss broderskärleken. Och det är A och O i det kristna livet. Så den där nionde versen där han skriver, vi behöver inte skriva till er om broderskärleken, ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Det ser ut som en liten inskjuten bisats där, men det är ju en väldigt viktig mening i sammanhanget. Och sen skriver han då vidare att de ska överflöda ännu mer i den kärleken. Och så kommer det då konkret vad han menar. Och här adresserar han ju då dem i Thessaloniki och vissa bekymmer som de hade där i församlingen. Så han säger att de ska sätta en ära i att hålla sig lugna och sköta sitt och arbeta med sina händer så som vi har befallt er. Det är alltså tydligen så, för det kan man se utav andra versar, att de var oordentliga. Det står, ska vi se här, om du tittar i femte kapitlet, vers 14, så där blir han lite mer konkret. För då skriver Paulus att han till ledarna i Thessaloniki att de ska tillrättavisa de oordentliga och så vidare. Vi kommer ju dit sen. Och sen när vi kommer till andra Thessalonikerbrevet, då har det inte skett någon bättring på den här punkten, utan i andra Thessalonikerbrevet kapitel 3 från vers 6 så kommer det här igen. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Det var tydligen så, märker man när man lägger ihop de här versarna och ser det i sitt sammanhang, att det fanns medlemmar i församlingen som inte arbetade eller som levde på andras arbete. Och då ska man komma ihåg det, att i den judiska miljön så satte man ju en ära i att arbeta. Gud hade skapat människan, Gud har satt människan som herre i skapelsen, att förvalta skapelsen, att arbeta, att sköta om den, att förvalta, att förmera, att bruka den, att fördela den på ett rättvist sätt och så vidare. Det här var människans kallelse när det gällde arbete. Och jag kan påpeka så att ordet för arbete, ett ord för arbete på hebreiska är besläktat med ordet gudstjänst. Så att man var liksom två sidor av samma sak. Att arbeta var som en gudstjänst för det judiska folket. Gudstjänsten kunde vara som ett arbete inför Gud. Och det, när jag tänker efter, så är det väl så på svenska också. Tjänst. Guds tjänst, tjänst inför Gud. Så du ser den kopplingen i det svenska ordet också. Men det som förmodligen har hänt, nu finns det kanske 5-6 olika förklaringar på det här, och jag ska vänta med den förklaringen som, eller med de andra förklaringarna till vi kommer till andra Thessalonikerbrevet. Men en förklaring i det här sammanhanget är då att man förväntade sig tydligen Jesu återkomst så snart, så att en del av de bröderna som tyckte att Jesus kommer väldigt snart, de tyckte inte att det var någon idé att arbeta och att lägga ner för mycket möda, utan de kunde då så att säga surfa på den här tron att Jesus kommer snart. Men det innebar ju i praktiken att det var andra som fick sörja för dem. Och vi vet ju också, när vi läser i Apostlagärningarna apropå broderskärleken, så vet vi att ingen av de första kristna led nöd. Därför att man fördelade ju det man ägde och hade. Det man arbetade ihop, det fördelade man så att ingen skulle lida nöd. Men alla skulle ju naturligtvis bidra. Man skulle ju inte ha en grupp människor som inte bidrog. Och som gick och slog dank hela dagarna och bara diskuterade om när Jesus skulle komma tillbaka. Och vad det skulle innebära och vad som hände med de som har dött och så vidare. Det här accepterar inte Paulus. Det är de som kallas för de oordentliga. Så här adresserar han dem, och så säger han att broderskärleken, för det är ju det sammanhanget det handlar om här, fordrar ju, och äran fordrar att de håller sig lugna, alltså slutar med de här disputerna, och att man istället ser till att sköta sitt eget och arbeta med sina egna händer så som vi har befallt er. Och när det står befallt er, så är det ju ganska strängt ord på svenska, och det är ganska strängt ord på grekiska också. Parangello är ett ord som används i militär sammanhang. Alltså man ger en order i det militära. Och ges det en order i det militära, då är det bara att lyda. Det spelar ingen roll vad man tycker och tänker om den orden, utan det är bara att säga ja, kapten. Och det är det ordet som används här. Han befaller dem att gå tillbaka till arbete och sköta sitt eget. Samma ord finns förresten i andra Thessalonikerbrevet. Vi kan titta på det. Det kommer igen där i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi befaller er, eller föreskriver er, står det här i den svenska översättningen, men det är samma ord på grekiska. Och likaså i den sjätte versen talas om de som inte följer de lärdomar som de har fått. Och i den tionde versen ska det ordet finnas också. Vi gav vi den föreskriften. Men det är alltså ett ganska starkt ord. Det här betyder ju inte att, han skriver ju på ett ställe att de som inte arbetar, de ska inte heller äta. Jag tror att det är, ja, det kanske är i det andra kapitlet, eller så andra Thessalonikerbrevet. Det var just det, andra Thessalonikerbrevet 3:10. Vi gav ju den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Vi känner igen det uttrycket, för det har ett sånt där uttryck som har följt med. Men vi ska inte missförstå Paulus. Det är ju inte så att han talar om de som inte får något arbete. Om vi tänker på, det finns ju många arbetslösa och fler ska det bli, säger de. Det är inte de han adresserar. Utan han adresserar ju de som kan arbeta, som har arbete, men som inte vill arbeta. Det är de han adresserar. Nu så ska vi gå över då till 13 kapitlet. Jag ska bara säga det förresten också, om det där med, det står i 12 versen om att väcka respekt hos de utomstående. Det här var ju en ära, som jag sa, i den judiska traditionen, men även om det inte hade samma, arbetet hade samma höga status i samhället, så är det ju en hederssak i samhällets termer också. Det har ju ingenting med kristna tron att göra endast, utan det är ju, samhället undermineras ju om folk inte arbetar. Det bygger ju på att folk arbetar. Så att om du har ett antal kristna som inte arbetar, så kommer de ju i dålig dager också hos hedningarna. Så det var en viktig punkt. Här nämner han den, och sen, som ni redan har förstått, och så återkommer han till det vid andra tillfällen. Det är om detta. Sen kommer vi då till Herrens ankomst från vers 13 och följande. Och då vill jag bara repetera det på så sätt att förmodligen var det väl så att de flesta i Thessaloniki, de flesta kristna vid den här tiden, var ganska väl informerade om Jesu återkomst och ganska väl informerade om tusenårsriket. Och därför så gick vi igenom det ganska noggrant då, ja, hur många gånger sen tillbaka det nu var, va. Vi gick igenom det ganska noggrant, för att vi är inte så väl informerade om det. Men för det judiska folket, så var de, och för de första kristna, så var det ganska så tydliga förväntningar. Men det fanns en del frågetecken, självklart, eftersom ingen kan ju säga exakt hur det kommer att gå till. Och en sån där sak som de undrade över, som vi vet, för det var inte bara detta med att när kommer han, eller han kommer snart, det var ju en sak, men det var ju, vi ska återkomma till det, men det var ju ganska tydligt att man kan inte säga dagen eller stunden, för det hade ju Jesus sagt också. Även om det var snart så kunde man inte säga dagen eller stunden. Fast där fanns ju lite frågetecken. Men ett större frågetecken var ju, vad hände med dem som dör? För man hade ju församlingsmedlemmar som dog. Och de kunde ju inte vara med när Jesus kommer tillbaka. De får ju inte uppleva detta väldiga som vi som lever här nu ska få uppleva. Vi ska få uppleva hur Jesus kommer på himlens skyar, han upprättar sitt rike. Men de som dör fick inte vara med om det. Där hade man uppenbart en del frågetecken. Och likaså det här med den yttersta dagen. Fanns ju också frågetecken kring. Jag tror vi gör som så att vi läser kapitlet ut, för jag vill få med sammanhanget. Det är mycket där i vers 13 till och med 18, men vi måste få med sammanhanget också. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och jag skulle vilja säga att det här är själva syftet med det här avsnittet. Alltså här är vi, det som jag sa inledningsvis, man blir lätt upptagen med att Jesu återkomst och vad som ska hända då. Men syftet är förmodligen här att han ska trösta de som har sorg. Därför att det börjar ju så, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig, så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Och det slutar så också vers 18, trösta därför varandra med dessa ord. Så där har du inramningen till det här avsnittet. Nåja, vi får läsa det i sin helhet. Jag fortsätter alltså i vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det finns lite grann att bearbeta och smälta, tror jag. Men vi kan ju lägga märke till, om vi tar en liten bit i taget, vi kan ju lägga märke till att Paulus skriver i 13 versen att han vill att vi ska veta hur det förhåller sig. Det är ju rätt intressant. Så vi kan tycka att här svävar det iväg och här kan vi inte ha något grepp om de här sakerna. Men Paulus, han menar att vi visst kan veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Och det där med att vi ska veta, det har han, det kommer igen på flera andra ställen. Om vi tittar i Romarbrevet, vi kan ta några sådana bibelställen bara. Jag kan räkna upp några till, men vi behöver inte slå upp alla. Men Romarbrevet 1:13. Bröder, jag vill att ni ska veta. Där har vi samma uttryck. I första, jag har Romarbrevet 11:25 också. Vi kan titta vad det står där. 11:25. Bröder, där är det översatt på ett annat sätt, men där står det: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. Men det är samma ord på grekiska. Bröder, jag vill att ni ska veta denna hemlighet. Och så förklarar han då om det här, varför det judiska folket inte har kommit till tro. Det vill han alltså att vi ska veta sånt. Första Korinthierbrevet 10. Där så står det i den första versen: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn och att alla gick genom havet och så vidare. Här handlar det om vad som hände i skriften vid ökenvandringen och hur det var, hur Kristus var närvarande i det skeendet. Den klippan som Moses slog på, den var Kristus, säger jag. Och han vill att vi ska veta det. Det kan vi ju egentligen inte veta, men Paulus menar att vi genom den heliga ande och genom tron kan känna till sådana saker. Andra, jag har skrivit 12 också har skrivit. Första kor 12:1, som ju handlar om andens gåvor och andens tjänster. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga. I vers 3, jag vill att ni ska veta, och så vidare. Så det är också sådana som vi tycker är svåra saker och lite flummiga, kanske fel ord, men vad vi nu ska använda för något. Sådana svävande saker som är svåra att få grepp om. Men Paulus vill att vi ska känna till det här. Andra Korintherbrevet 1:8, vad står det där då? Ja, det är bara själva uttrycket. Jag vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Nåja, han vill alltså, nu tillbaka då till den 13:e versen, första test 4:13. Han vill att vi ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Och där tycker jag att han redan har sagt någonting faktiskt viktigt. Han säger nämligen att de som är döda, de är inte döda, utan de har insomnat. Alltså de sover. Och det här är någonting som det är ju en ganska vanlig bild vid den här tiden. Det finns både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Men Jesus talar ju om det på det sättet också. Det grekiska ordet här för att somnat in, koimao, betyder just somna eller somna in eller dö. För det skulle kunna stått så också. Det skulle kunna översatts med orden att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har dött. Men här står då med de som har insomnat. Och jag tycker det är bra. Titta i Matteus 27 så ska ni bara få något ställe. Vi kan ta Matteus 9, är ju ännu bättre. Jag har lite olika bibelställen här. Men Matteus 9. Nu ska jag se här. Just det, när han uppväcker Jairus dotter, alltså synagogsföreståndarens dotter hade ju dött. Och så kallar de på Jesus, och när Jesus kommer till synagogföreståndarens hus så säger han i Matteus 9:24: gå härifrån, den lilla flickan är inte död, hon sover. Förmodligen så var hon död. Men Jesus såg det på ett annat sätt. Han såg att hon sov. Då hånskrattar de åt honom. Titta också i, vad sa jag för något, 27 kapitlet, Matteus 27. Där är det bara själva uttrycket. I den 52 versen. När Jesus gav upp andan på Golgata kors. När han dog så skakade ju jorden och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat, där har du uttrycket, fick liv i sina kroppar. Och ett kanske tydligaste exemplet, Johannes 11. Ni vet berättelsen om Lazarus. Om vi slår upp och läser Johannes 11 från vers 11. Där läser jag: sedan han hade sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom, herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om en vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död, men låt oss gå till honom. Och så går de dit, och så väcker han ju upp Lazarus från de döda. Det finns andra bibelställen också. Jag har skrivit gammaltestamentliga bibelställen. Första Mosebok 47:30. Andra Samuelsboken 7:12. Det här säger jag bara för de som antecknar eller lyssnar på det sen. Och första Konungaboken 2:10. Kommer att finnas med i kompendiet om de där bibelställena. Så Så jag tänker mig att det är på det sättet då. Alltså det är ingen motsägelse. Vi dör ju naturligtvis. Det är inte, förnekar inte att vi är döda. Vi dör, men med Guds ögon sett så sover vi. Och sen kommer själva argumentet i den 14:e versen. För när Paulus har sagt det så säger han: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus. Där har ni uttrycket, de som har insomnat i Jesus. Det vill säga de som har dött i tron på Jesus. De som har insomnat i tron på Jesus Kristus. När en människa blir en Jesu Kristi lärjunge, då tas hon ju in i Jesu, tas in under Jesu herravälde. Eller för uttryckare paulinst, tas ju in som en lem i Kristi kropp. Och när Kristus dör, då dör ju vi. Och när Kristus uppstår, då uppstår vi. När en människa dör i tron på Kristus, så fortsätter hon att vara till i Kristus också efter döden. Det är alltså så att när en människa dör, så skiljs hon från sina vänner här på jorden, men hon skiljs inte från Kristus, utan hon är infogad i Kristus också efter att hon har lämnat den här jorden. Men då heter det att hon sover i Kristus. Så då är hans argument det alltså, att när Jesus träder fram i 14, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat till Jesus tillsammans med honom. Så att när Jesus träder fram vid sin återkomst, då kommer också alla de som är med honom att bli synliga. Kommer ni ihåg hur det slutade där i 3:e kapitlet? Där skriver ju Paulus i slutet att de ska då leva i Guds kärlek, och de ska vara oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och där är det lite oklart, för att i Bibeln, och på att säga i Gamla testamentets skrifter, så är de heliga oftast änglaväsen och sånt, va. Men när vi kommer till Nya testamentet, så används ju ordet heliga om de kristna, om oss alltså. För vi har fått del av hans helighet. Och då blir det lite, då använder han här ett gammaltestamentligt, en gammaltestamentlig förståelse, att Kristus kommer med sina heliga, alltså med alla sina änglar, skulle det stå på något annat ställe. Men det inkluderas sannolikt alla de som har insomnat i Kristus. Och när vi nu läser om vad som händer med dem som har dött i tron på Kristus här i 4:14, så förstår vi det som så att när han träder fram och blir synlig, då träder de fram och blir synliga också. Det står också så här, lägg märke till det i vers 15. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Så han stryker under att det verkligen är på det här sättet. Det där ordet ifrån Herren, alltså ett Jesusord, det finns inte i evangelierna. Så det måste Paulus ha fått på något annat sätt. Det fanns säkert mycket som är skrivet, för att inte tala om hur mycket som har berättats från Jesus via apostlarna till Paulus, som inte är nedskrivet kanske just i våra evangelier. Men eller han har haft en uppenbarelse, för det hade han ju också vid flera tillfällen. Det säger han ju när han berättar om nattvardsfirandet och hur man skulle göra vid nattvarden. Då hade Paulus fått detta i en uppenbarelse från Jesus. Han kanske hade fått det från apostlarna också, men om han inte hade fått det från apostlarna, så hade han ändå fått det från Jesus. Här har han fått alltså från Jesus att det ska gå till på det här sättet. Det är vad han säger. Vi kan läsa det vi kan läsa det vidare där. Vi säger i detta enligt ett ord från Herren, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Utan först, slutet då på vers 16, först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp. Det här ska ske, jag ska återkomma till det alldeles strax, men det här ska ske, står det i vers 16, när Guds basun ljuder. Och det vet vi inte när den ljuder. Men när den ljuder, då fungerar den alltså som en väckarklocka för de här som sover. De som sover i Kristus, de väcks av Guds basun. Och Guds basun, när Guds basun ljuder, då väcks de som har somnat i tron på Kristus. Och då kommer Kristus med, tillsammans med dem på himmelens skyar. Så framställs det. Man skulle kunna säga också, man skulle kunna göra som så att man jämför det här som står här med vad Jesus säger i Matteus 24. Han säger ju det, vi säger i detta enligt ett ord från Herren. Om man slår upp i Matteus 24, så ska man se att det är snarlikt. Och då ska vi se här hur mycket jag läser. Jag har satt upp det här nu i mina anteckningar, jag har satt upp det som två spalter. Där jag har texterna och verserna från första Thessalonikerbrevet i den ena spalten. Och det Jesus säger i Matteus 24 i den andra spalten. Och så har jag skrivit däremellan då. Jesus kommer med alla sina heliga. Det var ju det vi läste i första test 3:13. Jesus kommer med alla sina heliga. Vad står det i Matteus 24:30? Jo, då ska människosonens tecken synas på himlen. Människosonen ska komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Vers 31. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och han ska samla sina utvalda. De utvalda där skulle då motsvara de heliga eller de kristtrogna. Så där har du, han kommer på himlens skyar. Det är ett starkt basunljud, som det stod i 4:16. Och vad ska hända då i 4, enligt 4:16, så ska de döda uppstå. Läs vers 31. Och han ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Det är det jag tänker på. Och sen kommer i 4:17 i första Thessalonikerbrevet, vi som lever ska ryckas upp. Jämför med Matteus 24:40. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas upp, men den andra ska lämnas kvar. I första test 5:2 står det, som en tjuv om natten. Och i Matteus 24, vers 43 står det, det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kommer, då ska han hålla sig vaken. Och i första test 5:6 så står det, var därför vakna. Och i Matteus 24, 42 står det, var därför vaksamma. Jag repeterar. Jesus kommer med alla sina heliga. Ett starkt basunljud hörs. De döda ska uppstå. Vi som lever ska ryckas upp. Som en tjuv om natten. Var därför vaksamma. Alltså väldigt snarlikt mönster här i Jesu undervisning i Matteus 24. Och det som vi läser att Paulus har undervisat om i Thessaloniki om. Och eftersom det är så pass snarlikt, så finns det mycket som talar för att det var på det här sättet som de första kristna fick sin undervisning. Det här fick de lära sig, det här fick de förstå. Det finns ju naturligtvis detaljer i de här mönstren, och det finns nya frågor kan väckas. Vi lever i andra tider, vi lever med andra frågor, och de kanske inte är besvarade här. Men inte desto mindre så är det alltså väldigt snarlikt. Den där basunen, den omnämns tre gånger i Nya testamentet. Matteus 24:31 har vi läst. Första Korintierbrevet 15:52. Vi kan se där också. Första Korintierbrevet 15:52. Det är förresten en bild som går tillbaka också den på gamla testamentet. På de gamla skrifterna. Alltså Guds basun. Första kor 15:52. Jag får läsa från vers 51. Så skriver Paulus. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Uppenbarelseboken 11:15. Eftersom det bara är tre ställen som det här talas om den här basunen, så vill jag visa på de tre ställena. Ja, fyra ställen är det ju med första Thessalonikerbrevet. Uppenbarelseboken 11:15. Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade, och så vidare. Då ska vi vakna, då ska vi uppstå och då ska vi träda fram tillsammans med Kristus, och då ska vi komma, då ska Kristus komma tillbaka och vi ska ryckas upp. Nu är det så här att om du går tillbaka igen i första Thessalonikerbrevet 4, så står det just det där ordet tillsammans. I den 14:e versen så står det att de som har insomnat i Jesus ska träda fram tillsammans med honom. Och i vers 17, där vi som lever kvar ska ryckas upp dem till mötes, så står det att vi ska ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Tillsammans här, hamasyn på grekiska, är en förstärkning. Så det Paulus gör här, det är att han förstärker detta tillsammans. Så att det är alltså samma händelse i tid och i rum. Så när basunen ljuder och de heliga vaknar i Kristus och är tillsammans med Kristus och vi rycks upp, det sker samtidigt. Jag ska väl gärna säga det att visst, det ser väldigt tydligt ut på grekiska, men sen tänker jag så här också, att i den mån som saker och ting sker utanför tid och rum, så alltså blir ju de här uttrycken inte så meningsfulla. Men om man läser det bokstavligt, så står det att det ska ske samtidigt. Och det här är ju en sån där detalj, kan man tycka, på ett sätt, och en stridsfråga i vissa sammanhang, eftersom det här med uppryckandet och Jesu återkomst, man försöker planera det kronologiskt, som ni vet, på olika sätt, för att få något mönster i det. Och då finns det olika sätt att göra det där på. Och det är därför som jag skriver här, som jag lyfter fram detta, att det står att det är tillsammans, att det sker samtidigt. Och sen så står det då avslutningsvis: så skall vi alltid, alltså vi här är ju både då de som har insomnat i Kristus och vi som lever kvar och Herrens återkomst, så skall vi alltid vara hos Herren. Och så kommer det då som var själva syftet med hela texten: trösta varandra med dessa ord. Så han har alltså, för att repetera det här, så har han alltså svarat på deras oro. De var oroliga för vad som har hänt med dem som har insomnat i Kristus, i tron på Kristus. Och Paulus säger, det är ingen skillnad. De har visserligen lämnat den här jorden, men de är fortfarande i Kristus. Det har inte skett någon förändring bara för att man lämnar den här jorden och går in i den himmelska sfären. Man lämnar ju den genom döden och så tas man ner, men man är fortfarande i Kristus. Och sen kommer vi alla att förverkligas på så sätt att tron förvandlas till åskådning, vi förverkligas vid Guds basun. Så trösta nu varandra med de orden. Det är vad Paulus skriver i den här texten. Så jag såg att de hade gjort en sammanfattning någonstans på vad Paulus har undervisat om. Man kan fråga sig nu, vad har Paulus sagt och vad har han inte sagt i Thessaloniki? Och vi vet ju inte i detalj hur han har undervisat när det gäller de här sakerna i Thessaloniki. Men vi vet av första Thessalonikerbrevet så mycket som vi har läst, och så mycket som vi har läst av apostlagärningarna och som vi känner för övrigt, så vet vi att Paulus måste ha undervisat om uppståndelsen från de döda Det här är alltså någonting som finns med i den kristna basundervisningen, i den kristna trosläran. Han måste ha gjort, det finns ingen tvekan va. Han har undervisat om att Jesus har uppstått från de döda och inte mer kan dö. Och att varje kristen lärjunge är som är intagen i den gemenskapen lever vidare också efter döden. Man blir aldrig skild ifrån Kristus. Det är vad han har undervisat om. Vi kan veta att det är på det sättet. Och vi kan också veta att vi som lever kvar inte kommer att missa den här återkomsten. Vi kommer att ryckas upp på honom till mötes. När allting förvandlas i ett nu, så kommer vi som lever kvar att vara med i den där Kristusgemenskapen som plötsligt blir synlig. Ni ser där i den 15:e versen, där riktar han sig till dem som lever kvar. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst och så vidare. Och det kommer igen i vers 17. Därefter ska vi som lever och är kvar. Så han adresserar dem också. Han adresserar både de som har dött och de som lever kvar. Sen så kan man nog säga det ändå, att Paulus har undervisat om att Jesu återkomst ska ske snart. Inte tider och stunder, förvisso inte. Och det säger han ju längre ner också, när det kommer in i 5:e kapitlet. Men icke desto mindre, han har undervisat om Jesu återkomst. I 1:a kapitlet så står det i vers 10 att de ska vänta på hans son från himlen. Det måste ju betyda inom överskådlig framtid ska han komma tillbaka. 3:e kapitlet på samma sätt. Där ska de vara oförvitliga och heliga, därför att, så att säga, vår Herre Jesus Kristus kommer snart med alla sina heliga. I det 5:e kapitlet, vers 1 till och med 11, det som vi har framför oss då, som vi får ta nästa gång, där skriver han visserligen i den första versen: om tider och stunder behöver vi inte skriva till er, för han kommer som en tjuv om natten. Men icke desto mindre så ligger det ju så att säga i luften att han kommer snart. Och likaså vers 23 i brevets avslutning, där han har en bön som lyder som så: må fridens Gud helga er, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Så vi kan veta att han undervisat om uppståndelse från de döda. Han kan veta att både de som har dött och de som lever är indragna i Kristus skeendet. Vi kan veta att Kristus kommer tillbaka snart. Och vi kan veta att detta är mycket konkret. Det finns ingenting hos Paulus i de här verserna, och det har vi ju talat om tidigare när vi talar om tusenårsriket, men det finns ingenting som tyder på att Paulus skulle ha förandligat det här som han talar så pass konkret om. Om vi skulle börja förandliga det här och säga att ja, men det här sker inte på riktigt, utan det sker på osynligt eller på något sätt, va? Då har vi förandligat texten, men då har vi inte gjort texten rättvisa. För det är ingen tvekan om att Paulus varit väldigt konkret, och att deras förväntningar var konkreta, både när det gäller återkomsten och, som jag tror i alla fall, också när det gäller tusenårsriket. Herre, ska du nu upprätta riket. Sen har jag ett antal punkter som kan vara intressanta, men som är saker och ting som Paulus inte har sagt. Men det får vi ta nästa gång.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Thessalonikerbrevet, och vi hörde del 14. Vill du höra dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka, så är de på tisdagar klockan 18:30. Och sen sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkans Radio MF, och vi får höra söndagens gudstjänst ifrån Missionskyrkan.